Jag märker att du peppar upp dig.
Ja, jag försöker.
Jossan.
I'm ready.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. I podden så har vi ju en exklusiv inledning som vi inte hör till radion, där vi kör några av panelisternas dilemman. Sen efter det så fortsätter programmet som vanligt. I panelen idag sitter Henrik Jonsson, programledare och producent. Programledare bland annat för Malin och fantastiska Farao som går efter Dilemma här.
Absolut. Ja. Så att nu gäller det att andas djupt innan de kommer, för då är det som ett strypgrepp.
Mm. Och du har blivit ganska van vid Dilemma här nu.
Ja. Ja, och det kan jag säga, det har hjälpt mig hela livet, för att jag ser mina problem som en tillgång.
Bra. En utmaning. Bredvid dig har vi någon som ser det som något annat, tror jag, jag vet inte. Josefin Crafoord.
Ja, det är jag. Det stämmer.
En dilemmaklassiker vid det här laget.
Gud, det känns så skönt att jag är det. Jag är lite stolt faktiskt.
Ja. Mm. Och även en podcaststjärna.
Ja, och jag har ett program efter Farao och Malin. Just det. Heter Mixkrysset.
Just det, du har Mixkrysset och podcasten ihop med Josefin. Och du är programledarinna för Svensk Papp.
Svensk papp. Exakt.
Den nya kanalen.
The news canal with the svensk låtar.
With Crafoord.
Yeah.
Och bredvid dig med stora ögon som tittar på just Venus nu är Jakob Ökvist.
Ja!
Tom blick, öppen mun. Obehagligt.
Fisken även kallad.
Ja, just det. Mörk. Men så har du ju också gjort dig känd som en roll i vuxenfilmen Dr. Stöjvs lustskola.
Väldigt känd roll.
Var det där du hittade inspirationen i blicken?
Jag använde inte just den här döda fiskblicken i slutscenen.
Nej.
Men jag satt och tänkte, kommer du ihåg programmet Gäster med gester?
Oj. Ja.
Om man jämför det med det här så är Josefin är Geja Sundström. Hon var alltid med.
Ja, vem är du, Lennart Svahn?
Det är han med tofsen.
Vem var Geja Sundström? Vad gjorde hon då?
Men hon, är väl
hon var med varje gång.
Ja.
Upp och blåser
med. Det är del, likheten.
Vi går vidare.
Sa jag att du är komiker också, Jakob Ökvist? Nej. Och du arrangerar galor och du gör lite allt möjligt.
Släpp mig nu går vi vidare.
Du har en 360 graders karriär, som man kan säga.
Den går bara spikrakt neråt.
Nej, du är tillbaka där du började.
I Gladborgträsket.
Du kommer att stå under Dr. Stöjvs lustskola 2.
Med Ole som producent.
Ja, det vore ju något.
Okej, okay. Nu skärper vi.
Ja.
Skärper vi oss. Det är nämligen så att jag vill höra era dilemman som ni har haft i veckan som gått. Om vi börjar med Jakob.
Mm.
Vad har du haft för eget dilemma i veckan? Berätta.
Oh, nu blir det väldigt svettigt det här dilemmat i och med att jag hamnar direkt i det här porrträsket. Men det här handlar lite om... Nej, men jag, som Josefin och Henrik känner till, jag har ju haft samma fru länge.
Va?
Och det är svårt att överraska efter 14 år. Det blir liksom lite som att vara trollkarl på ett Sunwing Hotel. Man har kört liksom samma show. Ingen blir längre så här, ta ett kort vilket som helst. Ja, nu kommer det bli så här igen. Jag känner lite så. Så jag har gått och köpt en litet hjälpmedel.
Mm.
Ett litet sexhjälpmedel. Jag tänker inte säga exakt vad det var, men det är ingen motordriven monsterdildo eller något sånt där på bensin. Utan det här är en liten grej som kan piffa upp.
Mm.
Men jag har inte hittat läget. När drar man fram... När ska jag presentera den här nya produkten?
Ja.
Det känns lite så bara... Så du har gjort det lite i hemlighet?
Hon vet inte om det. Den ligger fortfarande under sängen. Jag får liksom aldrig...
Skäms du för tanken på att presentera det?
Ja. Eller jag känner bara, när är läget?
När är läget? Okay.
Och vad kommer hon hur kommer hon reagera? När det kommer...
var någonstans ligger hjälp med?
Är det... Det är ett sexhjälpmedel som ska pigga upp.
Är det gulligt, roligt eller är det gagball och grismask? Liksom, var någonstans
elektricitet, ja eller nej? Ja. Ingen el, men det är mer åt, liksom, det ska vara erotiskt och lite mysigt. Men det kan ju också ta som porrigt och märkligt.
Jag
eller?
Tycker det låter spännande.
Jag har ju inga mer tricks att komma med efter 14 år.
Nej, så du använder...
Jag har kört hela arsenalen.
Du tar lite hjälp helt enkelt.
Ja, okay. Jag har inte vågat implementera den i sexlivet.
Jossan, när ska han presentera hur?
Ja, men först tänkte jag, det blir väldigt konstigt att prata om sånt här när man känner personen i fråga. Och Hanna också som jag känner. Så bara, men gud vad,
ja, du ser ju hennes min om det slår fel. Resa så gå.
Det är liksom, ja, det är dödens blick. Det är verkligen så. Men
kan det vara så pinsamt att vara 14 år?
Jag tänker att hon kanske tycker, vadå, är det inte bra som det? Att det blir en sån liten,
ja, men det är det
måste
inte.
Vi lägga in... produkter i.
Nej, fast jag tycker faktiskt, Jakob, jag tycker det här var, men jag tycker det var ett, faktiskt lite starkt och tufft av dig att göra det här. Och jag tycker att du ska plocka fram denna produkt, vad det nu är, under själva akten. Alltså inte hålla på så här, typ innan ni ska gå och lägga er, bara, älskling, vet vad, hon står och borstar tänderna. Jag har en liten sak. Nej, den hade ju ingen.
Nej, nej, jag bara försöker lyfta ljudlägga.
Nej, det var så här, mitt under akten så här, du kan komma in nu!
Det är grannen Jan här. Ja, men ingen sa, jag har inte hyrt in
någon jävla.
Ni har en läcka på rören, har jag hört.
Bom, 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 rollspel hit och dit. Nej, men det här är en produkt. Ja. Och den ligger under sängen fortfarande i sin påse.
Men det är klart att du ska ta fram den mitt när jag håller på. Hon kommer,
veckla ut den.
Ögonen kommer liksom bli stora först.
Nej, men då blir det roligt. Man ska inte ha roligt om man har sex på det sättet. Det får inte bli komiskt. Nej, det får inte bli komiskt. Men fortfarande behålla den här lite djuriska känslan.
Det kan bli kul att se mig så.
Då är det bättre att
har du inte blåst upp?
Nej.
Du börjar tappa självförtroendet. Jag har kvitt om det inte passar.
Ja, just det.
Okej, okay, men mitt i akten, då dyker den upp.
Mitt i akten tycker du ska ta fram den?
Ja, men jag tycker nästan det. Först var jag inne på, i och med att jag känner er, och då tänkte jag så här, men ni är så här sköna, ni har varit ihop så länge. Du kan väl bara säga när ni sitter och typ käkar eller kollar någon film, vet du vad, jag köpte en grej idag, kanske vi kan ha lite kul med senare. Men så tänkte jag så här, men kanske kul med just så här surprise-momentet.
Och det här kan ju väcka henne och så här, överraska mig nästa gång, att det här liksom drar igång något.
Ja. Kan man, alltså, fågelfiskar de inte mellan? Alltså, finns det något, är det någonting på dig? Eller är det någonting på henne? Eller är det någonting
alltså,
som...
Alltså, du är så nyfiken på vad det här är.
Ja, absolut. Ja, vet du det?
Alltså, jag vet inte om jag ens vill veta. För jag får så här bilder framför mig, så det blir...
Mm. Det, går inte på någon, det går inte på el eller bensin. Alltså, det här är mera naturprodukt.
Det är naturprodukt.
Det här är ju en buttplug, det har ju alla.
Jag vill inte säga vad det är. Jag vill inte att mina grannar som kanske
både för hon, för han och honom.
Ja, grannen, för hela familjen.
Ja. För hela familjen.
Och grannen, glöm inte. De kommer ju höra det här, det kan jag säga.
Skärpa nu.
Tack Josefin.
Okej, mitt under akten så är Jossan, där säger Henrik Jonsson.
Jag tycker att det är enormt bra av dig att berätta detta nu, eftersom det är lördag och snart är det en lördagkväll. Och du vet mig av gammal tradition att det ska till, så du har ju själv gett dig en deadline. För att klockan kan ju inte liksom klämta 12 och inte den här åkt fram.
Och det är bra med en deadline.
Så jag tycker att du ska vänta några timmar i eftermiddag, märka om detta har kommit fram. Se om hon tar upp ämnet själv. Du, de sa att du hade sagt på radion att... Så att du ska utnyttja detta momentum,
att det här
som
kommer sprida sig på byn.
Henrik Jonsson är inne på någonting, för att han har ju redan egentligen gett svaret här.
Ja.
Han säger den här grejen i... podden, här och nu.
Ja.
Så han har ju redan förberett sin fru för detta.
Ja.
Det, men vadå, gjort, det är ju Jakob. Inte helt säkert att hon lyssnar.
Nej, men du kan säga vad det är då.
Nej, men det, jag vill inte att folk har den bilden på grannar och det jag ska lämna på dagis. Och de
säg
bara, jag
inte.
Hörde vad ni har skaffat.
Nej, gör inte det.
Det här ska bara spansa.
Är det en figur som liknar någon?
Olle Söltoft. Naturlig storlek.
Det är en liten sån där upplösbar Edvard Blom som sitter och tittar på. Jag menar.
Jag vill inte ge en exakt tidpunkt med risk för att när den tidpunkten slår in så tänker du på mig. Det är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Okay.
Om inte du är i närheten och kan titta förbi.
Är du nöjd med de här?
Ja, jättebra. Jag fick lite inspiration här.
Okay. En bit in i akten vill jag säga också. Inte precis i början, utan en bit in. När det nästan toppar, där och då.
Så långt in.
Ja. Ja, men då kan man inte göra avbrott och fram någonting. Då funkar det redan. Om man redan är så nära att det toppar så behöver man inte hjälp med.
Nej, fast då blir det extra härligt.
Men om man kommer då över på fel sida gränsen och plockar upp, det är inte så kul.
Nej, det ska inte.
Toppen för mig är ofta botten för Hanna.
Okay.
Hjälper ingen.
Det är lite mycket information.
Tog vi det här för långt, programledaren?
Hörde ni?
Är det han som vill ha det så där långt?
Absolut inte.
Vad är det för något?
Ja, men jag vill vara tydlig bara. Vad vi pratar om. Det var tassade väldigt mycket runt om liksom bensindrivna attraljer. Jag vet inte ens vad det där är. Finns det någonting som är bensindrivet?
Det gör det säkert på den marknaden.
Okay. Josefin, har du haft något dilemma?
Ja, jag har ett litet som jag måste fråga er om. Det är så här, jag har en väninna och hon är singel. Och hon är så där 10-12 år äldre än mig, någonstans där. Mm. Och hon...
75.
Hon har börjat... Ja, precis, 180. Men hon är väl 50 plus alltså. Mm.
Så. Och singel.
Och singel.
Låt henne tala.
Typ. Ja, ja, jag blir nyfiken.
Nu ska jag berätta här. Nej, men hon och vi är bra vänner och allting. Men på sistone tycker jag hon har börjat bete sig lite hetsigt. Och väldigt hon är väldigt svängig i humöret och sådär. Mm. Och då var det faktiskt så att en annan vän till mig som också känner den här tjejen sa att det kan ju vara så att hon kanske är i klimakteriet. Att hon har hamnat där, att det är det beror på. För vi pratade lite om att hon har blivit lite stingslig och märklig och brusar upp för ingenting. Och, ja, men du vet, och sådär.
Får hon svallningar?
Ja, men hon, grejen är så här, vi tror att hon kanske är i
vi
det här.
Vi tror? Hon är konspirerat mot henne.
Nej, men det var ju min polare som sa det. Och då var det som att det gick upp ett ljus för mig. Jag bara, men gud, det kanske är så. För det är väl där man hamnar någonstans där och då ungefär. Det kan vara olika i och för sig har jag hört. Men jag kan tänka mig att i det här fallet kanske är så. Bara det att hon verkar inte veta om det. Eller liksom vilja veta det. Eller hon blockar det för att det är absolut ingenting som hon har pratat om överhuvudtaget. Och då undrar jag lite så här. Ska man säga så här? Ja, hörru du kanske har hamnat i det här, eller ska man bara låta det vara och stå ut med det här lite jobbiga beteendet?
Och låta det tro att det går över.
Ja, alltså, det är det jag undrar lite. Eller ska man påminna så här, för att just så här, hon kan bli plötsligt ledsen också. Alltså det är ju väldigt mycket...
Påpeka ett eventuellt klimakterieproblem eller inte göra det.
Det undrar, exakt.
Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tror att eftersom... du bevisligen har lite bryderi i huruvida du ska tala till henne rakt ut om detta. Så skulle jag, om jag var du, läsa på lite om de första reaktionerna i ett klimakterie. Sen när ni umgås så ska du säga att du känner dem. Är det inte lite varmt? Eller?
Ska jag? Ja, jag känner så, inget.
Nej, men du ska, detta handlar inte om dig. Detta handlar om, om du... tala om att du har vissa av de här effekterna, man är varm, mitt humör, så ska du försöka få hennes medhåll, så, känner inte du så ibland också att det blir lite varmt, eller att man svajar, jag kanske är på väg in i klimakteriet. Aha. Har du känt någonting?
Ska Jossan säga det?
Ja, så att hon ska liksom lägga sig under sin
fast
kamrat.
Fast då ljuger ju jag.
Ja, för det är inte troligt att man är i klimakteriet. Vad är du, 41, 42, ja. 41? Ja, det är inte troligt att man är när man är 41, 42. Så det blir ju uppenbarligen att hon försöker hjälpa henne in i en slags, det är en fälla.
Ja...
Ja, när du säger det så tydligt så tappar jag ju tron på mitt eget argument.
Det händer ibland här i det här programmet.
Jag tyckte detta var vattentätt i det.
Jag bara känner den första reaktionen med klimatet måste väl ändå vara, håll käften!
Jag vet inte hur, för jag tänkte inte över huvud. Först tänkte jag bara så här, oj hon mår inte bra, det är något som är fel, det är någonting som trycker henne. Men sen när min andra kompis sa att det kanske är så att hon har hamnat i det här. Jag bara, just det, fan, så kanske det är. Men jag tror
varför
inte...
är det så känsligt att fråga då?
Nej, men jag tror att hon inte vill...
Vill kännas vid det?
Nej.
Åldersnoja.
Jag tror att det kan bli lite som att... Alltså jag är rädd att hon ska ta det som att man säger typ att, men gud vad du är... Att hon tar det på fel sätt. Som att man på något vis punkterar att hon är gammal eller något. Hon är ju också singel och ute och jagar bland killar och håller på. Och då vill man kanske inte komma där och bara, hur är du? Du verkar lite konstig, som att du är klimakteriet. Liksom. Det kanske alltså det blir lite, jag vet inte hur man ska...
Hur man ska säga det på ett snyggt och fint sätt.
Vara, om hon inte ens har fattat det själv.
Varför har du behov av att få veta då?
Nej, jag har egentligen inte så... Jag tänker mer på henne. Att hon kanske inte fattar det själv.
Det gör hon kanske.
Eller så gör hon det och inte vill. Okay.
Jakob, vad är de magiska orden som Jossan ska säga för att...
Jag tror ju på riktigt att du inte ska ta upp det här. Jag tror att det är lite för het potatis. Jag har lärt mig den hårda vägen att man aldrig ska säga till en tjej, jaha, är det den veckan? Det är stort nej. Och jag undrar om inte det här lite åt samma håll. Att det där vill man inte, där vill man ha, det är en väldigt privat.
Och det är inte en vecka, inte tagit bara, upp det själv. 50 år alltså.
Ja, det är resten av livet. Mm. Men är det typ åt det hållet, klimakteriet? Jag kan oerhört
alltså,
lite...
Jag, som jag har förstått av dem jag känner som har gått igenom det, så kan det också falla väldigt olika ut. Men just det här att man blir plötsligt jättevarm och sen så går det över och sen blir man det igen. Och sen så det här med...
Känslorna på ytan.
Och så med humöret. Ja. Att det kan bli väldigt taggigt.
Hormonförändring är det så. Ja.
Men det har du ju mina svettningar. Det är ju sommar, kan du känna in dem i alla fall? Nej, men inte kan det vara klimakteriet. Jag som bara är...
Samtidigt så tycker jag så här, varför ska man inte kunna prata om det? Varför ska inte jag kunna säga till en kompis, har du hamnat i klimakteriet? Alltså det måste man ju kunna fråga.
Men du pratar högt med dig själv nu, Jossan. Därför att det är ju faktiskt så att det är du som bestämmer det om du vill ta upp det eller inte. Du kan ju bara bestämma dig för att säga det.
Hon blir ju ändå arg hela tiden ändå, så det är ingen skillnad. Du får bara ett nytt utbrott.
Jag tycker du ska fråga rakt upp och ner.
Tycker du det? Bara rakt upp?
Det tycker jag nog. Alltså. Mm. Det är inte konstigt så. Okay. Men det, ni lindade in det på något annat sätt. Det var bara min personliga åsikt. Ja. Hörrni, tack så jättemycket.
Tack.
I morgondagens podd så fortsätter vi med mitt och Henriks dilemma faktiskt.
Oj.
Nu däremot så fortsätter vi med era där hemma inskickade dilemman. Först ut då är Jenny. Hon skriver: hej kära panelen, tack för ett superbra program.
Tack.
En kompis till...
Varsågod.
Ja. Nej men ändå, tack.
Ja. Ja, kul.
Roligt. Kan jag fortsätta?
Ja.
Jenny skriver så här: en kompis till mig har en pojkvän som sitter i fängelse. Hon har sagt att han åkte in på grund av ett slagsmål som urartade. Jag blev nyfiken och sökte upp hans dom på internet. I domen framkommer det att han inte alls sitter inne på grund av slagsmål, utan att han har misshandlat sin före detta flickvän upprepade gånger. Mm. Självklart blev jag orolig för min kompis som nu är tillsammans med killen. Jag är inte säker om hon vet sanningen och ljuger för mig, eller om det är så att hennes pojkvän har ljugit om domen för henne. Om det är så att hon faktiskt inte vet, så vill jag ju berätta för henne, för jag vill ju inte att hon ska råka illa ut såklart. Samtidigt kan det vara så att hon faktiskt vet om domen och ljuger för mig. I så fall kanske hon blir arg för att jag har snokat. Så jag undrar, borde jag berätta för min kompis om hennes pojkväns dom? Vad säger Henrik Jonsson?
Det här är ju ett dilemma av det allvarligare slaget i bemärkelsen att ifall någon har varit så våldsam att han har hamnat i fängelse. Jag förstår ju dilemmat att inte vara någon som ska snoka, men för att bli frisk från detta sjuka beteende att slåss så krävs det att man har insikt. Jag har något som jag måste bli av med. Mm. Har då kompisen, om hon har det minsta tvivel på att hennes väninna känner till den egentliga anledningen till att pojkvännen sitter inne, så måste hon göra något som nog är rätt så jobbigt och säga: jag har snokat för jag hade en dålig känsla. Och ännu värre var att min dåliga känsla tyvärr stämde. Din kille sitter inne för att han har slagit sin förra flickvän. Du är min vän och jag är rädd om dig.
Mm.
Och sen får den kompisen säga: det vet jag, vi har pratat om det. Eller: du är en idiot som snokade här. Men du kommer att bli förlåten för att du brydde dig.
Mm.
Så jag tycker att hon måste säga det. Sätta sig ner lugnt och stilla och berätta.
Berätta det för din vän. Vad säger Jossan?
Mm, trixet med det här är ju att jag tror det är dumt att bli för dömande. Att till exempel säga: jag hade en dålig känsla. Alltså att man på något vis lägger värdering i situationen. Ja, det ska man akta sig för. Jag tror att det är bra att säga att man har snokat och att man har fått reda på det här.
Av omsorg så att säga.
Ja, fast man behöver inte säga att man har gjort det av omsorg eller något. För då blir det genast någon slags... Jag tror att det ska vara väldigt rakt och väldigt så här tydligt att... Jag var tvungen att kolla upp det där och jag vet inte, jag blev så nyfiken. Och så stod det att han hade åkt in för det här. Visste du det?
Mm.
Så. Och då har man i alla fall på något vis... Man har på något vis sträckt ut en hand i alla fall. Man kan ju säga så här: om det är så ska du bara veta att jag finns här om det är något som händer. Bara så att du vet.
Mm.
Och sen kan ju den här kompisen bli sur eller säga att det inte är sant eller bla bla bla. Men om det är sant så tror jag att det är skönt för den här kompisen ifall något händer i framtiden.
Jakob Ökvist.
Jenny ska inte ha något dåligt samvete. För att den här killen, han sitter i fängelse. Och han har fått en fängelsedom. Det är en offentlig handling i så fall, om du hamnar i fängelse. Så det är inte alls konstigt att hon har fått reda på det här. Nu tyckte hon då att hon hade snokat lite i det här. Men om någon har hamnat i fängelse, ja, det finns på nätet. Det har spridit sig. Hon har väldigt lätt att säga att det här fick jag reda på. Hon behöver inte säga att hon har varit någon privatdeckare som har sprungit runt på domstolar.
Nej, hon kan säga att hon har fått reda på det av en kompis, att hon har hört det. Eller?
Du, jag fick reda på det här. Kände du till, eller till och med visa? Har du sett vad som står? Det här står om din nuvarande pojkvän, han som sitter inne. Men varför säger ni det här? Är det för att skydda honom för repressalier? Eller har han någonting att invända mot domen? Eller vad vet du om det som hände? Då kanske det dyker upp en historia om att ja, hans ex var jättesvartsjuk, det var ett bråk om det ena. Alltså hon kanske har en förklaring som inte Jenny känner till.
Just det. Men du vill inte göra det igen. Henrik säger att hon ska säga att hon har snokat. Det är en viktig skillnad där.
Jag tycker hon bara kan säga, jag har fått reda på det här.
Och Jossan säger att jag har fått reda på det av en kompis. Men inte säga att man själv har liksom aktivt sökt upp det.
Jag tycker man kan säga det i och för sig. Men om man vill liksom skona sig själv lite grann, så kan man säga att jag har fått reda på det här. Mm. Och sen kollade jag upp det på nätet och det stämde. Mm.
Men ni är alla överens om att hon ska berätta för sin kompis?
Ja,
hon
har kommit fram till. Absolut.
Ja.
Sista ordet, Henrik.
Alternativet att inte berätta är inte på några som helst villkort alternativ, för det är att han kommer ut och slår hennes kompis, och hur det slutar vill ingen veta. Och ifall hon där då står och funderar för sig själv, varför sa jag ingenting, det kommer hon aldrig någonsin kunna förlåta sig själv.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Tamara. Jag har ett hemligt förhållande med en gift man sedan ett år tillbaka. Vi är verkligen jättekära och älskar varandra. Han och hans fru har levt i ett kärlekslöst förhållande de senaste åren. De sover till och med i separata sovrum. De gör ingenting tillsammans och har inga gemensamma intressen. Vi däremot har jättekul ihop och jag vill verkligen vara med honom på heltid. Men han vill inte lämna frun för barnens skull, och barnen är i yngre tonåren. Det har varit nära att vi har blivit avslöjade av fru några gånger, men han verkar blunda för det hela och verkar inte bry sig om det. Jag vet att jag borde lämna honom eftersom han inte vill satsa helhjärtat på vårt förhållande, men samtidigt så är han liksom för bra för att bara ge upp. Vi jobbar dessutom ihop, vilket skulle göra det hela svårt och jobbigt. Så jag undrar, borde jag lämna honom eftersom han inte vill lämna sin fru, undrar Tamara. Vad säger jag? Mycket suckar där.
Jag måste bara säga en sak först. Att jag bor ute på landet och då har man inte speciellt mycket kamrater. Och den som bor närmst oss, hans lillebrors flickvän heter Tamara.
Så det kan vara hon.
Och hon och jag brukar ses och spela tennis.
Det brukar heta så.
Och jag vill bara reda ut det så att vi har sagt detta.
Elefanten i rummet, som inte var någon elefant.
Då ska jag avslöja ännu en elefant i rummet. Det är att faktiskt vi ändrar namnen på de som har skrivit in hit. Så att hon heter inte Tamara egentligen, utan vi har kallat henne för det för att hon ska kunna vara anonym, såklart.
Ah. Det var exakt det jag hoppades på att du skulle säga, för jag vet om att folk är anonyma. Det hade varit så tvångsmässigt om jag själv hade sagt de ändrar namnen på alla som skriver in brev hit.
Men du har åtminstone avslöjat vad du har för tanke om din tennispartner.
Det är bara värre.
Vad har Jossan Kraft att tillägga om det?
Ja, nej men alltså här, först tänkte jag att hon kan väl bara chilla och ha det kul med honom och vänta lite tills barnen blir lite större, så kommer han säkert lämna. Men så känner jag så här, nej men hon är jättekär och hon vill ju något mer med honom, och därför känner jag att hon ska nu ställa ett ultimatum väldigt snabbt, och sen ska hon backa ur det här.
Nu gjorde du en helomvändning igen.
Ja,
alltså, det där är så intressant. När gjorde du den här helomvändningen? Först tänkte jag att jag kan ha lite kul med honom, men nu ska hon backa.
Ja, för att ju längre in i brevet du kom när du läste,
så vad var det som avgjorde din ändring?
Så förstod jag att han, eller att hon på riktigt, alltså hon känner verkligen för honom. Hon vill vara med honom. Hon vill ha honom helt och hållet. Man kan ju också nöja sig med att ha en man lite halvt. Det kan till och med vara lite skönt att en kille har en partner. För att,
fast där är inte hon, känns det som.
Nej,
hon,
nej. Precis. Men det var min första, var så här, men det där låter väl bra. Men sen så, allt eftersom, så kände jag att nej, men
första meningen var att vi är jättekära och älskar varandra. Men annars,
men det kan man ju, ja men alltså du vet, ja, man kan känna så. Hade hon kanske hoppat in och börjat leva med honom på riktigt och behöva stå ut med vardag med honom, kanske hon skulle tröttna, tänkte jag. Så att, nej, fast nu har jag, som sagt, nu blir det snurrigt för mig själv till och med. Jag känner, men hon ska ställa ett ultimatum. Mm. Och sen så ska, om han vägrar, då ska hon direkt bara sluta träffa honom. Var kall som is, som den där gamla låten hette.
Åh, oh, Glenn Max.
Eller hur? Kall som is, jag är kall som is, du kan inte värma mig.
Kom trea 1984 i Melodifestivalen.
Ja. Okej. Okay. Välkommen Rain Man in i studion. Då har vi Jakob Ökvist.
Ja, nej, men det här förhållandet känns ju lite som ett dubbelfel. Vill hon ta det på
inga
volley?
Inga tennisreferenser.
Vill hon smärsa in? Nej, det är bara att skapa bilder huvud på Jonsson.
Nej, men jag känner så här, Tamara visste att han var gift. Hon har liksom träffat honom under de förutsättningarna. Nu börjar hon tycka att vi går vidare. Han vill vara kvar. Det är bara lämna. Jag, alltså, om hon har andra förutsättningar och han inte vill, så kan inte hon klamra sig fast och bara kräva det här, utan lämna, så kanske han får en bild av att oj, nu försvinner det här roliga i mitt liv. Mm. Då tar han kanske då steget. Om det är det den här tennistränaren Tamara vill. Mm. Har det här surveset för sig själv. Så att säga. Ja.
Och göra på ett annat sätt.
Ja.
Oj.
Ja. Så tänker jag.
Men då har vi helt enkelt där två stycken. Eller var Henrik också? Jonsson är också inne på att lämna.
Jag är väldigt nära Jakob i bemärkelsen att hon måste ta tillbaka makten över deras förhållande. För vad hon slåss mot är bara det han har sagt. Han har sagt alla möjliga fjantiga saker om kärlekslöst och bla bla bla. För hon är en rolig leksak. Nu ska hon äga frågan och bara promenera ifrån. Kommer han efter, då kan hon snacka om det.
Mm.
Boom. Eller vi säger till Tamara, som är Josefins gyllene ord också. Simma ur bild, ja. Tamara. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Denise. Min svärmor bor väldigt nära oss men har aldrig tid att träffa mina barn. Hon har fullt upp med olika aktiviteter. Jag hör ofta av mig och försöker få ihop det så att hon kan umgås med sina barnbarn, men hon har aldrig tid. Nu har hon dessutom skaffat en kolonilott, vilket gör att hon kommer ha ännu mindre tid för sina barnbarn. Jag vill ju att mina barn ska få en bra relation med sin farmor, men jag vet inte hur mycket jag ska kämpa. Ska jag låta barnen växa upp utan farmor, eller borde jag kräva att hon umgås med sina barnbarn, undrar Denise. Vad säger Jakob Ökvist?
Jag tror så här, Denise, att jag tittar, Josefin, Henrik och jag, vi är alla tre 70-talister. Mm. Jag tror vi är den sista generationen som fick umgås och äta bullar hos farmor och mormor och morfar och farfar. Jag tror framtida generationer inte kommer ha tid. De har slitit, de har haft sina år med barn och slit och bokning av tennisbanor och fotboll och simning. Så nu börjar livet del 2.0.
70 eller 50.
Exakt. Nu ska de ut och resa, nu ska de ut på solkusten, de ska träffa vänner, de ska gå på vinmiddagar. Mm. De tänker inte sitta med några snoriga barnbarn.
Nej. Josefin Crawford, vad sa de ska sluta umgås med sin
svärmor? Ja, men det är ju tråkigt. Alltså, jag känner ju för det första, en kolonilott har de skaffat. Det är väl ett perfekt ställe att också ha de här små barnen. Det är ju alldeles strålande. Mm. Och jag tycker det är så dåligt av mor och farföräldrar att inte ta hand om och bry sig om sina barnbarn och ställa upp som barnvakter och så. Jag tycker det är ren skit faktiskt. Jag blir så förbannad. Jag tycker nej, värdelöst. Jag vet precis hur det är att ha föräldrar som just inte riktigt bryr sig. Och jag tycker det är bara, jag känner bara så här, okej, it's your loss. Jag kommer inte ta hand om dig när du blir gammal och måste ha blöjor och skiter på dig. Alltså jag blir så förbannad bara.
Jag hör det. Det är bra. Henrik Jonsson, ska hon kräva att umgås med sina, kräva att svärmor ska umgås med sina barnbarn?
Hon ska kräva tillfällen när de skulle kunna umgås, i bemärkelsen att hon ska ett, bjuda hem sin mamma till barnen för att se om tycke uppstår. Om inte det fungerar, bjud ut sig själv till denna kolonilotten för att se om de passar in i den bilden. Men hon kan aldrig kräva av sin mamma att hennes mamma ska vara engagerad i sina barn. Det är ju såklart en sorg och det är tråkigt utifrån, men man kan aldrig kräva.
Men hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut om man skulle kräva, Jossan?
Vill ju ställa krav.
Jag tycker man kan kräva det.
Absolut. Det är inte hennes
barn. Hur då? Kan
man bara säga, fan, nu får du fan ställa upp, kärring. Det är bara,
alltså, det är en skön inledning om man vill ha.
Det där känns, nej, men ibland måste man vara lite hård med de här gamlingarna som inte vill bli gamla och som inte vill vara gamla och som inte vill baka bullar. De har inte tid. Men man måste vara lite hård. Man behöver inte säga kärring och så. Absolut inte. Utan man säger såklart lilla mamma eller lilla pappa. Eller lilla svärmor. Men jag tycker att man kan vara så här, vet du vad, jag måste, man kan liksom, man målar upp situationen som att det är så otroligt viktigt och bara så här, men jag kommer med ungarna, det är bara 2 timmar och sen kommer jag tillbaks. För jag tror att man måste liksom tvinga in den här relationen för att de själva ska upptäcka att de faktiskt har kul tillsammans. Det kan ju vara så att den här svärmodern är lite rädd för att ta hand om de här barnen och känner att
det här är ju söndercurlade barn, ja. Det ska vi veta. Så att de här, den här andra generationen, de kommer inte behandla barnen som våran generation gör. Nej. Och skjuta fram dem och lära dem och hit och dit. Utan det här, då blir det barnförvaring. Ut och lek, hoppa i träd.
Men kan det inte vara så att svärmor helt enkelt har genomskådat det nej, så att hon bara vill ha en billig barnvakt?
Så. Jo, fast jag menar, vadå?
Det tycker jag är så fint att hon ska vara.
Ja, det tycker jag.
Det tycker du.
Men vi lever ju i en tid...
jag tycker absolut
jag tycker det.
Nej, okay. Ja.
Vi lever ju i en tid där människor gör sina egna prioriteringar. Jag hörde och läste om en grej i Stockholm när det gäller begravningar och äldre människor. Att det ringer då barn till dem, eller barnbarn som förväntas dyka upp på begravningen. Kan ni tajta till den lite grann och kanske flytta på den en kvart? För folk har inte tid att ens dyka upp. Så att vi lever ju i en tid med okända konsekvenser.
Mm, absolut. Mm,
därför kan man nog inte kräva den här typen av lojalitet.
Hur många vill att den ska kräva av sin svärmor att umgås med sina barnbarn mer? Hand upp.
Jag tycker man ska kräva på det viset att man också visar att hur ledsen man blir av det här. Mm. Om man gör en sån variant, att man säger jag blir otroligt...
Martyr.
Ja, spela lite martyr, det här sårar mig, jag blir ledsen. Jag tror också att hon blir det på riktigt. Jag tror att hon som skriver är ledsen för det här på riktigt.
Denise, skaffa en iPad med extra lång batteritid. Allt löst. Mm,
men Jossan var den enda som räckte upp handerna och gjorde en utläggning. Ja. Och ni andra räckte inte upp handen. Ni tycker inte att de ska kräva?
Nej. Nej.
Okay. Inte kräva. Bjud in, men inte kräva.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag heter Sven. Kära Dilemma. Jag vill tacka för ett trevligt och underhållande program.
Åh, vad härligt.
Varsågod, Sven.
Jag heter som sagt Sven och är lite över 30 år. Jag är en social, trevlig och sprallig typ. Jag har lätt att prata med folk och skapa kontakter. Min sambo är lite mer tillbakadragen. Hon gillar inte att jag pratar så mycket med okända människor. Hon menar att jag är väldigt flörtig av mig. Jag försöker lägga band på mig när hon är med, men annars så pratar jag med alla runt omkring mig. Och det leder till en hel del svartsjuka. Ibland så har folk uppfattat mig som flörtig, och jag förstår att min sambo blir ledsen när jag får meddelanden på Facebook från någon som har stalkat upp mig efter att vi har pratat vid bensinpumpen. Men samtidigt så är jag en social och utåtriktad människa. Borde jag ändra på den jag är fullständigt? För min flickväns skull, undrar Sven. Vad säger Henrik Jonsson?
Sven,
ja.
Jag tror att du lider av ett extremt stort bekräftelsebehov. Jag känner igen det när jag ser det, för i denna bransch där vi arbetar, när vi pratar inför folk och massorna, så vill vi bara att någon ska säga att vi är duktiga. Men det går att ändra sig, och det finns bot och bättring för de här sakerna. Du måste lyssna på din flickvän. Och du måste höra när hon säger att nu är du på överallt med hoven och fiska sympatier och fiska efter applåder och beröm. Man kan säga hej, man kan vara trevlig, men stanna där. Inte hålla på och leta upp mig på Facebook, här är mitt nummer, vi kan äta lunch. Ingen människa kan räcka till för så många, och för varje liten bit du gör bort till människor du inte känner, så tror jag att din flickvän kommer sakna en liten bit av dig.
Oh. Den satt rätt in i bröstet. Vad säger du, Josefin Kraft?
Nej, men den satt som spiken i kistan, måste jag säga.
Spiken i kistan?
Ja, alltså jag känner att det finns inte mycket mer att säga.
Vill du begrava den här brevet?
Nej, jag känner att det var så klockrent bara. Det här svaret som Henrik kom med. Det, alltså, för just den där grejen när det blir så här översocialt. Jag har en kompis som har lite samma problem med sin kille. Och hon ventilerade det här för mig väldigt nyligen.
Mm.
Och hon misstänker till och med att han kanske är otrogen på grund av det här. Och det är väl det den här tjejen kanske också misstänker då, och blir, det är därför hon blir svartsjuk och sådär. Men det kanske bara är ett sånt där liksom behov av att få tillbaks hela tiden och liksom stilla dig lite grann. Det, man behöver inte hålla på så där. Jag skulle också tycka det var otroligt jobbigt.
Både du, Jossan, och Henrik tar alltså flickvännens partier ganska hårt.
Ja.
Rakt ut. Jag är förvånad av det, men jag ska höra vad Jakob tycker.
Ja, alltså, ni målar ju upp Sven här som någon OKQ8 Casanova, att han liksom raggar farligt hårt varenda gång han tankar bilen. Det är inte alls säkert.
Nej.
Han kanske, den här tjejen som ni vurmar så mycket för, hans flickvän, hon kanske är otroligt tillbaka. Alltså, det är inte så kul att umgås med någon som är jätteosocial heller.
Mm.
Som inte vill prata med någon när man är på semester. Så, nej, men varför ska vi umgås med dem där? Låt oss sitta själva. Och han, öppen människa, gillar andra människor. Sen kanske det har råkat hända någon gång att någon tog det fel.
Mm.
Hans sociala skills. Men att Jag tycker inte, jag tror inte man ska dra det så långt som att han är någon hingst på bygden liksom, på det
nej,
sättet.
Absolut.
Det jag tycker det var väldigt långt när du sa att hon kan vara till och med otrogen, att killen är ju en social trevlig människa och hon kanske inte har den förmågan och det irriterar hon sig på Sven.
För att han får så mycket kontakt.
Hon är oförmögen fast kanske
jag
vill.
Tycker, det känns så himla ytligt också att vara sådär översocial till alla höger och vänster hela tiden så att folk till och med söker upp honom, folk som inte känner honom tror att de har blivit kompisar, alltså vad blir man då för person? Alltså då blir man ju inte
fast en
speciell.
Sån person, om man sticker hårt på en sån person så kan det bli totalt falla ihop som en, alltså, som en röksvamp. Det blir bara så svinner bort, va? Ett puff bara. För de måste ha den här grejen.
Och så att, ja, du menar att det är ett sätt för dem att överleva?
Ja, man tar död på en spirit någonstans. Ja. Om man ska tala om för folk att det där gör du bara för att du... Ja, men vem är jag annars? Men, ska jag vara,
men människan är väl en social
varelse? Man är väl egentligen det.
Men det låter som att han kanske inte ska vara tillsammans med någon,
är man
tänker
inte,
jag.
Men är inte Sven det naturliga här? Är hon den onaturliga?
Vi vet ju inte exakt hur det ligger till.
Nej, men han ger ju onekligen ett fladdrigt intryck på sitt sätt att beskriva sig själv som så oerhört social och lite över 30 och allting är liksom öppet och härligt. Men en liten grej till henne är att det finns ju någonting hos Sven som hon har blivit förälskad i. Och om detta då är ett sånt tydligt personlighetsdrag, så nu är det att hon tycker om att han är social och tar för sig och ordnar bok och bord eller fixar biljetter till en slutsåldkonsert.
Prata med allt och alla. Och
hon kanske inte hade varit ihop med Sven om inte Sven hade sprungit upp till henne och sagt hej, vad heter du?
Exakt.
Mm. Eller hur? Så hon är en frukt.
För det där.
Ja. Mm. Precis.
Så får man ta båda sidor av det myntet.
Lite
någonstans.
Grann. Ja. Det känns att
jag har målat upp en bild av Sven som är alldeles för grovkornig. Han kanske är en skön gamäng.
Nej, jag är lite misstänksam mot Sven, men det är ju han som har skrivit brevet och vi ska ju ändå stå på brevskrivans sida.
You go, Sven.
Ja,
You go, Sven. Hon och Josefin säger ja.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann den här frågeställningen om Sven, om huruvida han ska lägga band på sig, sin extrema sociala sida för sin flickväns skull, som tycker hon blir irriterad på det. Ska han göra det?
Absolut inte.
Absolut inte, Josefin?
Jag tycker han ska göra slut med sin tjej.
Oj. Han ska göra slut med sin tjej, rakt upp och ner, Sven. Ja, Henrik Jonsson.
Han ska inte skaffa fler nya kamrater än att han orkar berätta om dem för sin tjej. Hon måste få vara med när han är ute och fladdrar, för då känner hon att hon har ett elastiskt band i ryggen till honom. Han kommer att studsa tillbaka.
Ta in och lev i detta, Sven. Det här var, tyckte jag, var väldigt fina råd. Snart ska vi ta tag i Lottas mejl. Hon står vid ett vägskäl, skriver hon. Hon måste välja mellan familj eller pengar.
Pengar.
Jag skulle ju säga att det var ett enkelt val.
Enkelt val för Jossa. Men vi vill gärna ha en förklaring. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lotta. Jag har fått ett erbjudande om ett nytt jobb. Det är mycket bättre betalt än det jobb jag har idag och det skulle kännas kul med en ny utmaning. Jag har mer eller mindre tackat ja till jobbet. Det har slagit mig först nu att jag kommer att jobba skift och alltså missa mycket tid med mina barn och min man. Nu börjar jag nästan ångra mig, men samtidigt så kommer den nya lönen att förändra vår ekonomi. Vi skulle till exempel behöva en mycket säkrare bil och just nu skjutsar jag runt mina barn i en rostig dödsfälla. Tycker ni att jag ändå borde ta skiftjobbet och välja pengarna framför familjetid och bättre bil då helt enkelt? Undrar Lotta. Jag vill ha lite korta svar från er här. Vi börjar med Henrik Jonsson.
Jag tycker att detta är ett ganska så enkelt dilemma, vilket är behagligt. Jag tycker enkelt att hon ska välja ny bil, det vill säga pengarna.
Nattskift, mindre tid med barnen.
Det kommer att bli andra tider med barnen.
Okej. Okay. Josefin Crafoord, bil eller pengarna? Du sa pengarna rakt
upp. Ja, det sa jag. Jag trodde det skulle handla om något helt annat. Så nu har jag svängt igen. Jag tycker att hon ska satsa på familjen naturligtvis. Det är en rostig gammal bil, det är en skön gammal bil.
Mm. Som en dödsfälla, skriver hon.
Ja, men så säger man. Men det är det inte. Gamla grejer funkar alltid längst.
Ja. Jakob Ökvist?
Ja, alltså min mamma hade en gammal bil som man fick hoppa in i genom bagageluckan för att dörrarna hade gått i baklås. Mm. Så att, vi åkte till Danmark i den på somrarna. Underbar uppväxt.
Och flög hem.
Se, jag blev ju en härlig människa.
Ah, okay.
Så Nu valde inte min mamma barnen för det. Det var varken pengar eller barn i hennes fall. Men...
Hon bara gillade rostiga dödsfällor.
Dödsfällor, ja. Så att, nej, men välj familjen då. Det får jag får stanna på det. Mm. För barnen, det är några år här nu, sen växer de upp och så drar de. Och då står de där
men
med
Henrik
sina pengar.
Men Henrik är på en lite mer pragmatisk linje.
Ja.
Tänk långsiktigt, är det du säger?
Ja, men jobbar hon skift så kan hon gå upp. Hon kanske är hemma när barnen kommer och haft tid att laga mat. Det är inte så att hon kastar bort något, utan hon väljer en ny tid. Hon kommer vara hemma på andra tider. De får förändra sig, familjen.
Sug på den, Jossan.
Mm, jag suger och suger. Mm. Och äter lite bulle här. Men...
Smakade alltså... socker.
Nej, men hon skriver ju faktiskt att hon inte kommer träffa barnen så mycket och familjen så mycket om hon tar det här jobbet. Och just när hon drog den här grejen kring bilen, då kände jag så här, men gud, går ju ingen nöd på dem. Alltså hade det varit så här, vi står på ruinens brant, vi kommer bli hemlösa för vi kommer kickas ut ur vår liksom fjärdehands hyresrätt någonstans.
Mm. Men det är inte så farligt, menar du?
Nej, jag menar att det är inte så farligt. Och jag tycker faktiskt, jag som har två barn på hand, varav den ena är 20 och den andra är 11. Alltså, nu vet man hur jäkla snabbt det går och hur viktig den här tiden är. Mm. Och om hon kan få ett sånt här fint jobb med så mycket lön, då kan hon få det längre fram också. Så jag tycker hon ska chilla. Det är viktigt att ha familjen. Och den där rostiga bilen, hon måste vända det till att den är lite tuff.
Liksom. Det är lite grann romantiken här framför realisten Jonsson. Och någonstans. Du är också romantiker i detta.
Ja, men samtidigt så börjar jag tycka Henriks han har bra åsikter. Men någonstans, det finns väl jättemånga människor som jobbar skift som löser familjeproblematiken. Mm. Alltså att de får stuva om lite. Hon kanske varje morgon kan vara med vid frukosten. Det blir lite lugn och ro. Mm. Inte den här stressen att båda jobbar samma tider. De bråkar om vem som ska hem när det ska vabbas. Här kanske man kan loosen it up lite grann. Här.
Pengar köper ju ganska mycket bekvämlighet och tid och så vidare.
Jag tycker det låter som de bor i något sånt där område där alla grannar tävlar om vem som har finast bil och sådär. Jag tycker det är värdelöst.
Nej, det är inte så mycket att tävla med en rostig dödsfälla.
Det är
ribban ganska lågt.
Nej, men jag menar det är det liksom. Det är så materiella ting. Det är så här, jag gillar inte det.
Men hon sa väl också att hon var lite nyfiken på den här nya utmaningen, nya jobb. Hon såg fram emot det i början. Sen blev på grund av den här verklighetsbilden då att hon får lite problem med barnen, så börjar hon svänga. Men från början ville hon ju verkligen
ha det. För det ligger någon slags personlig utmaning för henne också. Det är också det som man kanske vill lägga in. Ska man lyssna på sig själv där och tänka att jag kommer att ha tid med barnen i alla fall, men jag får också lyssna på mina egna behov.
Det är en utmaning, kommer göra henne till en lycklig människa. En lycklig mamma är en bra mamma. Mm. Lite rika också.
Ja. En rik, lycklig mamma.
Helt plötsligt blir det 2-1 mot Jossan.
Ja, det är så konstigt. Alltså, jag fattar inte att Jakob av alla flummare bara vänder och tar tag i den där rikemans... Nej, usch! Nej.
Då var du ändå övertygad om alternativet pengar innan du hade hört dilemmat.
Ja, jag vet. Nej, men jag är så rör i huvudet idag så att, nej, men alltså, jag vet inte. Men gå på Henriks linje.
Nej, en rik familj, en lycklig familj. Så har det alltid varit. Nu drar vi.
Nej, men det är det. Det känns bara så ovanligt.
Men hon vill ha ett nytt jobb, lite nytändning. Mm, få lite mer cash.
Nytändning och cash igen. Kombo.
Ta jobbet, men behåll bilen.
Tack. Hej Dilemmapanelen, heter Sanne. Min pojkvän brukar ragga på andra tjejer ibland. Han säger att han gör det för att vara wingman åt en singelkompis. Alltså hjälpa honom att ragga upp tjejer genom att till exempel ragga på deras kompisar. Men jag tycker att det är jobbigt. Jag gillar inte att han står och flörtar med okända kvinnor när vi är ute tillsammans. Och ännu mindre att han gör det när han är ute själv med sina killkompisar. Borde jag förbjuda honom från att vara wingman till sina singelkompisar, undrar Sanne. Korta svar vill jag ha, Jossan först.
Ja.
Ja. Henrik Jonsson.
Det finns tre saker som är töntiga här i världen. 1. Tajtecken. 2. Wingman. 3. Wingman. Okay. Tillåt honom inte att vara wingman.
Okej, förbjud honom helt enkelt. Jakob Ökvist, är du lite mer förlåtande i detta?
Absolut. Låt han
leka.
Han måste få ha lite kul här i livet. Ja. Sanne, du får inte vara någon sur bitch som står där hemma och är sur. Jag går inte ut och... Man äger inte någon annan människa.
Nej.
Det är en del av hans personlighet.
Okej, okay. Så du tycker... Har du varit wingman själv?
Nej, sällan. Men jag tycker jag skulle kunna ta upp det. Det låter roligt.
Okej.
Okay. Ragga åt polaren.
Han visste inte bara att det kallades för wingman. Han är liksom en
han trodde det var liksom best man som inte var vald.
Och nu när Henrik sa det där började jag så här, ångra min tajt-tatuering i svanken också. Det var inget som var bra här tidigare.
Jag menar tajt-tecken när man ska tacka för någonting och slå ihop händerna. Och så bockar man så här, man har sjungit en sång inför publiken. Man är så tacksam för deras applåd.
Ja, förstår.
Jossan, du svarade direkt förbjud.
Alltså.
Ja, för det är därför du utveckla.
Nej, men jag tycker inte det är okej att ha en snubbe som, eller jag skulle inte tycka det var okej att ha en kille som gick runt och ragga och tafsa på massa andra så fort han var ute, och framförallt inte i mitt sällskap. Det skulle kännas förnedrande rent av.
Men är det inte bättre att han gör det i ditt sällskap? För då talar han ju om att han inte har någonting att dölja.
Nej, det är inte bättre. Det är mer som att så här, min tjej, jag skiter, jag respekterar inte henne, jag bara kör. Jag har faktiskt en kompis som har en kille som har, eller hade en kille som höll på så här lite. Så fort han drack så blev han lite så här tafsig, tog andra tjej på rumpan och höll på liksom.
Hon... Det behöver vi inte skriva på den här snubben.
Nej,
var det Jakob Börkvist eller?
Porrfilmskådisen.
Nej, men det var Dr. Steve. Jag tycker bara inte att jag tycker inte man gör så i en relation. Jag tycker inte det är respekt att göra så.
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Så
men alltså just det här, jag tänker mig, säg att min fru är ute, det blir lite lacho lajban på baren i Rich, några killar kommer fram, man spelar lite spelet, man skrattar lite, man driver lite med varandra, man går vidare. Det är väl ingen jättedeal.
Nej.
Det låter inte som att han har gått vidare, utan han gör det här som en liten, som ett spel, som en rolig, som en charad.
Men om man har en bra relation med sin tjej eller sin kille och liksom såhär, du, min Peter här, min kompis, han behöver ragga lite grann och så ska jag spela lite wingman här, och så är du cool med det, eller så kan man ha lite kul ihop kring det när hon är med.
Ja, men alltså,
då är det väl en grej.
Nu kom det tjejer, finns... då går jag och sätter mig och dricker öl så får du prata med damerna.
Ja, men om det finns en uppgörelse som gör som båda, så att båda känner sig bekväma, då är det väl fine någonstans. Men hon är ju inte bekväm med det här, hon tycker ju att det är jobbigt.
Varför hatar du wingman så mycket, Henrik Jonsson?
För att det är ett maner som stressar mig. Man försöker sätta ett ord på någonting som är väldigt enerverande. Lite sådär fixa frasse som vanheden i Jönssonligan. Så, men det här ska jag fixa, ser du.
Tjena tjejen! Jag känner min kompis åka.
Ja, precis. Det är en halt och lytte bakom mig där utan tänder som är packad och ligger i ett hörn. Jag bara wingman. Det handlar väl framförallt om att det blir så konstlat. Jag blir väldigt stressad av konstlade situationer. Ja, men jag bara nojsar lite med brallisarna här på krogen.
Men du kanske inte behöver wingman, men är det inte så här? Jag vänder mig till Jakob Bergqvist, jag vet inte varför. Nej, men...
Alla behöver en wingman.
Är det inte så att wingman faktiskt fungerar?
Gör
det inte det, Jakob?
Det blir otroligt mycket enklare om det blir en social situation med lite olika människor.
Någon som har lite smidig.
Någon som ger mig lite. Du skulle sett när han satt en hole in one häromdagen. Mm. Vilken lirare, den här killen ska ni slå er slang med.
Hjälper in en polare i en social sammanhang som kanske inte har så lätt
så inte han
sig.
Behöver stå och dra alla sina positiva sidor själv.
Det är jag kanske inte klarar av det här mötet med
andra
könet.
Men det låter ju som att han bara säger det som en ursäkt för att hålla på.
Ja, men Helga är inte enda målet medlen här då. Han gör ju det för att hjälpa sin kompis.
Nej, fast jag tror inte han gör det.
Nej, du tror han gör det för sin egen skull.
Ja. Det är vad jag tror alltså. Jag tror. Men sen får det ju inte bli så här att han inte får typ prata med andra tjejer eller ge dem en kram eller sådär. Det får inte bli too much heller, men inget tafsande och inget raggande.
Okej, nu har vi pratat om detta, då vill jag korta svar igen. Borde Sanne förbjuda sin pojkvän med wingman? Ja eller nej?
Johan Adam, ja.
Ja.
Jag typ förbjud. Jag gillar ju inte förbjud, men säg åt honom att skärpa sig.
Linje 2, fortsätt, men med förnuft.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen heter Anna. Jag är en kvinna på strax över 50 år. Jag träffade en kille för 1,5 år sedan. Allt verkade gå bra, men det var alltid svårt att hitta tid att umgås med honom. Han hade alltid mycket med barn och jobb, och det var alltid jag som hörde av mig till honom. Jag slutade höra av mig och det tog ett halvår innan han hörde av sig. Varje gång vi träffas så säger han alltid att han är mycket intresserad av mig, men det känns mest som tomma ord eftersom han aldrig har tid att ses. Nu har jag dessutom träffat en annan kille som är betydligt mer intresserad av mig. Han är pålitlig och jag vet att han är seriös med mig, men jag är inte lika attraherad av honom, utan jag gillar egentligen den första killen mer. Jag känner mig för gammal för att dejta runt, men samtidigt så ser jag ju bra ut och tycker att jag förtjänar en snygg och bra kille. Jag vet att jag är väldigt kräsen, men nu undrar jag vad jag ska göra. Ska jag nöja mig med den pålitliga killen eller ska jag satsa på den attraktiva som då är lite svårtillgänglig? Korta svar här. Vad säger Jonsson? Henrik?
Det här handlar ju om att läsa av sitt egna marknadsvärde. Och man är ju inte mer värd än vad man själv känner. Du ska gå för den attraktiva killen och förflytta alternativ nummer 2 till friend zone.
Kort och bra. Jossan?
Mm. Jag får väl säga som de säger till mig då. Helt enkelt. Ge den här schyssta, pålitliga killen en chans. Mm. Och utforska honom lite. Se om han kanske kan bli den sexiga, härliga. Det kanske finns där. Det är bara det att det var inte det du såg med en gång. För att de här härliga, attraktiva, opålitliga, det är ju så att man har ett mönster, så man åker dit på dem hela tiden. Men de är ju inget bra, det slutar ju alltid katastrof, förr eller senare.
Som ett stänk av bitterhet. Vad säger Jakob Ökvist?
Anna, ta tråkmånsen.
Varför det?
Va?
Jo.
Ja.
Du är kort svar vill du?
Ja, absolut.
Och motivering.
Nej, inga motiveringar. Go for it.
Det var så rakt och tydligt, jag blev nästan chockad. Men ta tråkmånsen alltså. Ja. Inte carpe diem, inte liksom kasta det ut och se vad det tar vägen.
Nej.
Utan ta tråkmånsen, tryggheten.
Let's dance på fredagar.
Precis.
Chips i soffan. Mm. Mallorca.
Nej, men jag tror man förväxlar. Alltså, nu måste jag faktiskt säga en sak. Jag tror att man också förväxlar det där. Man tror att bara för att någon är pålitlig, gullig, schysst och bra så tänker man, nej men gud, då är han tråkig. Varför är det så? Egentligen tror inte jag alls att det behöver vara så. Jag har ju själv gått på det där så många gånger och börjar nu sakteliga förstå att nej, men det behöver inte alls vara så. Ofta är de här spännande, härliga, sexiga killarna, det är de som är tråkiga. Det är de som visar sig vara tråkiga efter en stund.
Jag tror, så, ja.
För de har sprungit runt och varit snygga hela livet. Hur kul är det egentligen?
Ja, men de är så jäkla nervösa och oroliga och liksom tror alltid att gräset är grönare någon annanstans. Och det är en inre
fulla av sig själva.
Det är en osäkerhet.
Och sen är också grejen att tråkmånsen, så tråkig kanske han inte är. Och den här förra killen, han var ju väldigt strulig. Det blev aldrig något. Han hörde aldrig av sig. Nej. Det är det jag menar, att det fanns ett mönster där. Och det är det jag tror hon är besatt av.
Kan det vara så
att
hon
inte fick honom?
Kan det vara så att hon är besatt av eller hon har en dålig självkänsla helt enkelt och tänker att han är intresserad av mig, alltså måste han vara tråkig.
Ja.
Han är inte intresserad av mig, så att
han måste jag jaga vidare.
Hon
har inte fått honom på riktigt.
Hon jagar egentligen för sin egen självkänsla.
Hon gör en så kallad kraftord.
Hon måste växa upp.
Jo, men Jonsson?
Hon har ju en diskussion med sig själv huruvida hon ska jaga eller låta sig jagas. Jag tror ju då på alternativ 1 eftersom jag förespråkar det. Hon måste köra det i botten men också för sig själv vara ärlig. Det här kommer inte att funka. Men med det sagt så behöver vi inte gå på den näst bästa. För den näst bästa kommer ju för alltid vara förknippad med att han bara var näst bäst.
Mm.
Vissa växer ju på en som heter.
Ja, men då kanske de ska umgås på något sätt, resa bort eller göra någonting, men inget liksom kärlekstjafs eller tuta i handen.
Alltså
näst
kolla på Melodifestivalen. Alltså näst bäst var ju bäst.
Oscar Sia. Ja.
Nej, nu är Eurovision menar jag. Eurovision.
Okej, men det är helt enkelt.
Hoppa in i Volving och skit i Harley Davidson.
Ta tryggheten tycker jag, Jakob Ökvist.
Utforska tryggheten. Han har en räv bakom örat.
Han är nog rätt kul i alla fall.
Ja,
den här pålitliga killen.
Jag tror att alternativ nummer 1 är en skithög, men du måste in i geggan och känna stanken, sen
nej,
kan du lämna honom.
Hon är 50 bast, hon behöver inte det.
Nej.
Kan vi bara få en...
Hon får inte det. Nej!
Här är ett brev ifrån Sofia. Hejsan, Dilemma-panelen. Min man har ökat i vikt de senaste åren. Han tror fortfarande att han har storlek M, fast han har XL minst. Han har M i badbyxorna och halva rumpan syns. Det gäller även övriga kläder. Han tycker det är onödigt att köpa nya kläder för han tycker inte att de är för små. Jag skäms, men det gör inte han. Det är även andra delar som inte får plats i badbyxor och kalsongerna. Jag har tröttnat rejält på att han inte bryr sig. Vad ska jag göra för att ändra på hans beteende? Borde jag till och med överväga att lämna honom om han inte vill ta på sig ordentliga kläder? Undrar Sofia. Mm. Vad säger Jakob Bergqvist?
Nej, men jag tycker det är lite märkligt att han tycker att det är bekvämt att gå runt i M när han är en XL. Det måste ju vara otroligt obekvämt överlag att dra på den här supertajta t-shirten som slutar vid tuttarna liksom.
Mm.
Och ändå och dra på de här byxorna varje morgon. Så att hon kanske ska föreslå att de skulle börja träna ihop eller göra något. Kommer du ihåg när du var så där tajt och härlig förr i tiden? Det skulle inte vara kul. Nu har du verkligen, jag menar, de har ändå varit ihop så de kan vara ärliga med varandra.
Mm.
Du har verkligen lagt på dig lite vikt.
Han verkar inte ha problem med det, men hon har problem med det. Det är ju det som är
kanske, ja, exakt.
Han har inga problem med det.
Det måste finnas problem.
Jussan Crafoord.
Nej, det behöver inte vara problem. Alltså, jag tycker ju att lite tjockt, det kan vara lite härligt. Alltså, det är, jag tycker det är ett tecken på att man på något vis acceptera sig själv, sin kropp, sin utveckling, sin ålder.
Då kan man köpa XL-kläder.
Ja, precis. Alltså lite större kläder. Men det kan ju vara så här att han bara gillar när det smiter åt liksom, lite grann. Att det känns att
man kan
har
vara så här
långtradan
chaffischock som är lite så korpulent. Det kan vara ganska häftigt ändå på något sätt. Men om man är smal, fet.
Ja, fast som jag tycker, jag måste bara säga
bubblig,
det.
Bubblig, degig, lös i hullet.
När tjocka människor har på sig väldigt stora, löst sittande kläder, då ser de bara ännu tjockare ut.
Mm.
Jag gillar när tjocka, runda, stora människor har på sig lite tajt som man ser liksom. Där finns en
brasilianska kvinnor har ofta det, men lite runda, stora, men både ändå, men de har ganska tajt, och jag tycker det är rätt schysst när man liksom, när man inte skäms. Jag håller med. Vad säger Jonsson?
Jag säger ju precis som dig, ditt slutord där, Anders, att det är fint när man inte skäms. Däremot så tror jag att eftersom det här är ett problem i ett förhållande, så finns det ju risk att hon tappar lusten och åtrån till honom för någonting som han inte riktigt bedömer som speciellt viktigt.
Mm.
Jag tror inte att det är riktigt sån här.
Hon har inte den där Josefin.
När den hör att jag måste byta ihop din björn, kom och riv mig i stycken och gör det nu. Jag tror inte alls att
hon
det är
så. Hon har bara med att titta på honom och så säger usch.
Ja, och hänger ut här och där och sladdrar och sladdrar.
Och så fort det blir ett problem med det attraktiva i ett förhållande, så kommer det smitta av sig. Jag tror att hon ska väsa i hans öra.
Fast nu är vi där igen med alltså att klaga på den andra. Man hittar grejer och klaga på. Nej, är inte det tecken på
kärleken? Nej, men detta kommer inte en klagan. Det här, om hon väser vänt i hans öra när han inte har kläder på sig. Älskling, vi har ett problem. Det är dina för små kläder.
Väser vänt.
Ja.
Det ska jag komma och skriva upp.
Men alltså det här med vi har problem. Är det inte så att hon har ett problem?
Jo,
men han har ju också problem. Alltså jag tycker de kan mötas på mitten. Nej. Go L, large. Då får han ha lite tight, men hon slipper se rygg för, så här, svålen hänga ner över skärpet.
Hon säger att hon skäms.
Ja.
Men det gör inte han.
Nej.
Varför skäms hon?
Och hon ser verkligen att han inte fattar att, han, att saker och ting hänger ut på alla. Att han behöver gå upp en storlek.
Mm.
Han har en lastbilschaufförsklädsel och går runt som en brasiliansk kvinna.
Han bryr sig inte.
Det är en märklig kombo.
Alltså, han bryr sig inte så mycket om det där. Och därför är det ju i så fall upp till henne att köpa lite nya kläder.
Exakt,
till honom.
Hon kan köpa.
Då kommer ju säkert han dra på sig dem. Bara, ja, whatever. Alltså, han är lite skön, lite avslappnad. Jag tyckte det lät lite sexigt. De där tajta kalsongerna där ett och annat stack ut. Det lät jättehärligt. Men alltså, om hon bara köper lite större kläder till honom, så kommer han dra på sig dem.
Ja, okej. Så det är ditt råd, köp nya kläder helt enkelt.
Till
han kommer
honom,
säkert att på det.
Ja, precis, det tror jag, enkelt.
Och Jonsson säger, säg rakt upp och ner, vi har ett problem.
Och här är din nya kavaj.
Ja, precis. Och
skaffa ett gemensamt gymkort, go for it.
Tack.
Och så large på det.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma at mixmegapol.se.
Hörde ni?
Mm.
Vi har fått en uppföljning på ett brev som vi hade med här för ungefär 2 månader sedan.
Wow.
Det var Lisbeth som skrev så här. Hej igen, jag skrev in för ett tag sedan om att mina vänner var så dåliga på att ta initiativ. Jag fick många råd, och det rådet jag följde fick av Henrik Jonsson.
Jo, jag tackar ja.
Och det lät så här.
Hon ska erkänna sig själv som en rik människa som besitter ett stort kamratkapital.
Oj.
Hon har råd och plats för ännu fler vänner. De hon har, de kan hon höra av sig till lite grann då och då. Men hon ska framförallt skaffa sig nya vänner och akta sig för att inte bli bitter över att de få hon har för sällan hör av sig. Skjut vilt åt alla möjliga håll och kanter.
Så lät du då, Lisbeth fortsätter så här i sitt brev då. Sagt och gjort, skriver hon. Jag skaffade mig nya vänner som jag umgås ofta med och som är riktigt bra på att höra av sig. Mina gamla vänner verkade fatta grejen och har börjat höra av sig mer och mer och mer. Föreslå aktiviteter och vill ses oftare. Tack för toppen program, hälsa Lisbeth.
Det är värt en applåd. Henrik Jonsson.
Jag tackar.
Vi gör världen lite bättre.
Och varje gång vi får det bekräftat så blir vi ännu bättre. Och så speglar vi tillbaka den kraften igen. Mm.
Men ibland blir världen så vacker att man inte kan stå ut med den. Därför måste jag säga hej då för den här gången. Det är så. Vi kommer inte så mycket längre då. Men vi hörs igen imorgon.
Det gör vi.
Söndag. Tack så mycket Henrik Jonsson. Tack så mycket Josefin Kraft. Och tack så mycket Jakob Ökvist. Vi hörs igen imorgon.
Puss.